A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Då är det som så att jag är lite tveksam.
Säkert lite rykte på mig för att vara livsnyter som aktiv. Men det är viktigt att kosa sig och njuta undervejs.
Jag menar, jag ska säga inte mikrofonkåta, för det är väl jag med, men mikrofonprofessionella. Ni sitter i baren igår och har en mikrofon på er. Det var det första jag tänkte på.
För det är en underbar tävling. Det är helt sån miljö. Så att, den vill man inte missa.
Och planen är att köra Loftar och Neppikops alltså?
Ja, absolut.
Då säger vi hej och välkommen till... Ja, är det jul- och nyårsveckan, Alex, för oss långloppsälskare?
Ja, men det är ju det. Det var ju någon som hade något bra att säga om det där förra veckan, men det har jag glömt bort. Det är ju som, vad säger man? Det är ju julafton, det är födelsedag, det är allting. Det är Vasaloppsvecka.
Ja nu, det är ju liksom ett pirr i kroppen. Från Tjejvasan till, ja men söndag, då är det ju det här, ja men spänningen, man är förväntansfull, man går hopp. Man spanar in prylar, man kollar lite för mycket på Instagram, man liksom tittar på roliga klipp från skidpropaganda. Det är hela den här köret. Man, ja, det är jävla roligt alltså.
Man kanske tar en tillbakablick på Risbergsbacken på YouTube. Finns mycket att kolla på.
Ja, det kanske man gör.
Men för er som är rädda så vet ni att jag filmade den på Instagram och... ni vet att den går att åka.
Men du, Risbergsbacken, om man skulle säga Lundbergsbackarna, om man skulle åka dem åt andra hållet, är de brantare än Risbergsbacken?
Ja, det skulle jag säga. Jag har åkt ner för dem. Det är inte ofta jag har åkt från Oxberg hem till Eversberg. Men de är ju längre, Lundbergsbackarna, tänker jag.
Ja, visst
är
de
det. Eller det är svårt. Eller jag har inte jättekoll var de... Var den börjar vet jag, men sen så känns det som att det fortsätter i all evighet ända till man kommer till... Ja, det är lite ut för innan Oxbergs kontroll, men det bara fortsätter ju. Och där, jag är alltid i en svacka från där på Vasan. Så det är mörkt då, tunnelseende. Men ja.
Det är liksom lokationsstyrt.
Ja, nej, men jag då som är... Jag kan staka upp för backar och så, men är ju ingen elitåkare och jag tar mig ju lätt upp för Risbergsbacken baklänges då, liksom, utan att avlida på vägen. Så, ja, nej, men det är väl så många svarade när vi sa att den är så enkel att, nej men, det är ju de obefintliga spåren och folket som ligger i vägen som är problemet när man kommer lite längre bak. Och det har vi ju full förståelse för att det är enklare att åka, som jag gjorde, på en träningstur när det är räls.
Jo, men exakt. Men du, den här veckan har vi ju, alltså förutom att det är Vasaloppet, så har vi ju en, ja men för dig och mig, en drömintervju. Alltså vi har ju sagt att man inte får säga så, men här är ju en person som vi väntar på i typ 13 månader.
Ja, alltså på riktigt så ville ju vi göra det här redan förra året, men vi har inte haft kontakterna riktigt. Men så fick vi en snilleblixt i förrgår Det här, vi spelade in det här på måndag kväll. Och då kom vi ju på att ja, men, det där teamet finns ju kvar. Det heter ju bara något annat nu. Och så fick vi ju telefonnummer. Det här var det, lite skakigt fortfarande faktiskt.
Ja, jag tror aldrig jag var så nervös under en intervju.
Nej, jag tycker du är lugnet själv. Det är därför då blir jag ännu mer nervös när jag känner att jag sitter här och bara, vad ska jag säga? Och alla vet ju det här. Hur bra är jag på att förstå norska då?
Ja.
Och så säger jag hos några kompisar tidigare och du säger som vanligt att ja, men det, han har den lätta norskan, säger du om alla vi någonsin har pratat med som pratar norska. Det är den lätta norskan. Och så pratar jag med några kompisar och jag bara, ja men Nordnorge, de bara, är inte där de pratar värst? Säger de och skrämmer upp mig en kvart före. Jag bara, aj.
Ja.
Men det här var så bra. Jag blir taggad av det här. Jag hoppas verkligen att ni som ska åka. Ja, det här släpps ju nu på torsdag. Och det är ju några lopp kvar på den här veckan. Utöver Vasaloppet då. Så alla ni som ska åka, hoppas ni blir lika taggade som vi blir. Men först måste vi prata ner Tjejvasan.
Ja, vilket evenemang det vart alltså. Riktigt, riktigt bra. Lite otur med vädret, men alltså, jag måste säga så här, för första gången är jag jättenöjd med sändningen. För jag som vill se, ja, jag vill ju se eliten. Jag vill ju se tävlingen Tjejvasan, ska jag säga. Fick ju se den, och jag fick även roliga inslag från, vad ska man säga, reportrarna på plats och de som gör inslag längs med banan. Och det är ju jättebra. Och men det är inte för mycket, och det skär liksom inte uppmärksamheten från tävlingen. Det är picture in picture, och jag tycker det var skitbra. Det var jäkligt bra balanserat av SVT. Hatten av.
Ja, men jättekul. Och tävlingen, själva tävlingen, hur den artade sig.
Ja,
det var ju väldigt bra. Spännande. Ja, det är ju full fart tycker jag från start ändå.
Ja, det är verkligen. Det gick undan också. De låg ju ganska länge under rekordtid. Och jag vet inte riktigt vad den där rekordtiden, om de mäter per station liksom, eller om de mäter totalen och slår ut på distansen. Men de låg ju länge under rekordtid. Jag tror inte att det vart det nu, va?
Nej, det vart det inte. Det är fortfarande Britta som har det på 1:15:39 och 2/10.
Bra, bra tryck där under stavarna. Alltså.
Mm, det är snabbt.
Ja.
Men vi fick ju en lite... var ska vi börja? Det gick ju fort från början. Fleten gick upp och tryck på som tusan. Men det var ändå ett gäng som hängde på.
Ja, men precis. Kati Roivas var ju en som till slut kunde sopa hem det där. Men en annan som var med, eller som gick upp väldigt tidigt med fleten, var ju Moa Lundgren. Och hon har ju faktiskt kört lite långlopp nu och körde ju jättebra i Åsarna bland annat. Och körde ju även i Grönklätt nu sist, va? Alltså, om vi bara ska stanna till där lite igen. Tror du att hon skulle kunna vara en kandidat för ett Ski Classics team nästa år? För hon har ju, alltså, alla de kvaliteter som vi har sett på många långloppsåkare som har gått över från tradd. De är sprintåkare, de har inte varit de bästa sprintåkarna. Men de har inte hävdat sig så bra på distans. Men när det kommer till långlopp helt plötsligt, då börjar de köra riktigt, riktigt bra. Vad tänker du?
Men där vill jag väl säga, nu har inte jag koll på resultaten rakt av, men Moa har väl ändå kört bra på distanser också. Alltså om vi säger svenska kupper och så. Så alltså, jag tror ju hon hade passat skitbra på långlopp. För det som du säger, hon har ju sprintegenskaperna som är så viktiga. Nu när det kanske också kommer bli mer spurter bland damerna, när det blir tajtare. Det är ju fortfarande solkörningar, men det blir mer och mer klungor, och ja, jag tror hon hade gjort det jäkligt bra där. Kanske hon är ju gnetat på ett tag nu, hon är väl med i någon träningsgrupp i landslaget, men har inte riktigt lossnat. Hon åker lite världscup då och då, så fan. Det behövs fler damer. Det är ju många lag som skulle behöva duktiga damer, så det borde ju inte bara vara en förfrågan utan ett gäng, kan man tycka.
Mm. Ja, men jag håller med.
Och, men vilka körde hon för nu?
Hon körde ju för Åsarna, men hon var i Grönklätt och körde hon för Ragde då? Nej, det ska jag väl låta osagt.
Ja, för hon körde i en teamdräkt, vet jag, på någon av de här tävlingarna.
Just det.
Eller?
Just det. Ett annat lag som, eller ett annat team som det gick väldigt bra för, var ju faktiskt Eksjöhus. Alltså de sopar ju hem det med Kati Roivas. De har ju Sofie Elebro på ja, fjärde plats nu då. Det var tre när de gick i mål, men nu, hon var till fyra då. Sen har de ju Evelina Krusell som tillhör den här akademin. Hon är sjua. Och sen har de ju för helgen plockat in Louise Lindström. Hon körde ju även i Orsa på en åttonde plats. Jag vet inte, men de har ju också en jädra talang, alltså att hitta de här, en jädra förmåga ska jag säga, att hitta de här åkarna, att kunna liksom scouta dem.
Ja, det har de ju haft, och det pratar man mycket om deras bredd nu, och de fortsätter ju med det. Och ja, bygga underifrån, och det, ja, vem vet, alltså nu är det många som är motradd också då, men det, vi har ju Astrid, hon kör lite båda, varför ska inte de här kunna göra det? Alvar på här sidan, så smart. Mm. Bra upplägg.
Verkligen. Sen har vi då Anja Stolpe är bästa åkare från årets originalsupplaga. 13:e plats. 5 minuter efter är tillsammans i en stor klunga där med Lisa Eriksson som är 11, och jag tror att det är Tove Eriksson som är på 14:e plats. Jättekul. En jättefin insats av Anja.
Ja, ja, men precis. Och jag tyckte jag såg där att 157 kallar hennes nummerlapp genombrottsnummerlappen, för den skulle de lotta ut tillsammans med någonting annat, har jag för mig, på någonting jag såg. Så det är kul att de alltså känner att det lossnar och att ja, nu jävlar var det genombrott. Så det,
ja,
det är superkul. Hoppas hon får köra lite fler såna här tävlingar nu då, och ja, med Vasan och annat framöver, för hon har ju ändå varit ganska överlägsen på originals, och det är bra att få ha lite andra, ha några framför sig.
Mm. Och du vet ju vad man gör med nummerlappar inom cyklingen där det står 13, va?
Nej. Berätta mer.
Man vänder dem upp och ner.
Gör man?
För det är 13 i otursnumret. Så man vänder dem upp och ner. Amen.
Men hur gör man med nummerväst då?
Ja, de är upp och ner. Man har dem som kalsonger. Man skojar. Nej, men man har dem upp och ner ändå. En nummerväst vet jag inte. Det går väl inte.
Ja.
Men Bryntesson i fjol, då hade ju han, då stod det ju Robin Bryntesson baklänges, alltså, fast på hans nummerlapp.
Ja, så du ska ha att det står typ 31 på nummerlappen då, fast fel med spegelvänt.
Nej, det ska bara stå upp och ner. Ja.
Ja.
Ja. Ja, men det här känner jag att Långloppspodden skulle kunna driva.
Jag kan ju tycka, jag är ju ganska vidskeplig nu i den här vintern, så det är lika bra att fortsätta med allt sånt där. När man håller på med pistmaskinen så här, det går så himla bra, säger man, och sen så bara knack knack ta i trä eller vad det nu är man säger, och salt i vaxen och twi-twi, för så kommer det dagar när allting går sönder, och då ja, man blir lite vidskeplig, och det hör väl till hela sporten.
Ja, precis. Ja, men du, några som vi inte pratat om, eller några som vi inte har pratat om än, det är ju Enkon. Som har, ja, man haft en liten knackig start på den här säsongen på damsidan, förutom Hanna Lodin som har utmärkt sig väldigt bra. Men både Ida Dahl och Tove Eriksson har ju haft en liten besvärlig inledning på säsongen, och så vart det ju även nu på Tjejvasan.
Ja, Ida var ju på väg tillbaka men fick väl bakslag på förkylningen hon hade, så jag vet inte vad hon var i för form nu. Hon var ju över 2 minuter efter i mål.
Mm. Jag vet inte. Alltså, ibland kändes det som att hon inte hade förmågan liksom att hänga kvar i klungan. Och det var lite svårt att se om det var skidorna eller om det var vad ska jag säga, kapaciteten. Tove Eriksson har ju också haft lite bekymmer. Henne fick man inte se lika mycket på sändningen, men hon låg ju också sladdad en del. Så att, jag vet inte. Jag vill inte bara skylla på utrustningen, men kan det ha varit skidorna som inte gick? Det var ju lite, det var ju blöt för, ja, och så en blandning av snö där. Det kan ju skilja sig längs efter banan eftersom att det är en ATB-bana. Vad tror du?
Hon släppte väl uppe vid Hökberg, va?
Ja.
Lite inför kröne där, och jag har dålig koll på hur mycket det var efter backarna där, men det kan ju vara allt möjligt, och det här är ju ett kort, hårt lopp. Jag kan tänka mig att det är hårdare att gå med i det här hårdare tempot än att kunna ligga med på ett lite längre lopp som kanske har lite lägre intensitet, att man kan gneta mer längre om man har dålig form då, eller så. Men om det är skidorna som är dålig, då är det ju, ja, då blir det ju så här. Det är väldigt mycket platt, ja, det tar ju liksom på. Ja, men det tar på ändå. Så Mm. Får hoppas det går bättre på söndag. Det hade ju varit skönt att få se Ida i slag igen, så vi får se lite fight där framme.
Ja, verkligen. Nu antar jag att inte Astrid kommer köra Vasan, men tänk vet du, att ha fått Astrid, Fleten och Ida på start där. Det hade varit jättekul.
Ja, det hade ju varit... Ja, Magni hade ju också varit kul om hon hade kunnat gå med där.
Mm.
Det är en tuff klungare.
Och hon har ju också haft lite bekymmer med... Ja, men gud, det är en... Ja, verkligen. Verkligen. Och jag tror att Magni hade varit... Nej, jag ska inte säga någonting, men det är ju en... Men jag tänker liksom med tanke på hur Fleten har kört i år. Vad...
Ja, men hur rankar vi att hon, att Katti tar henne nu på Tjejvasan?
Ja, det som jag sitter, det är precis det jag sitter och tänker på.
Ja, jag tycker ändå det är ganska fascinerande att hon är väldigt stark i stakningen, Katti. Och det här långa upploppet, hon maler ju ner och går förbi. För det såg ju länge ut som att det var Fleten som skulle ta det. Hon låg ju och tryck på det. Och som det brukar vara, då brukar ju hon gå ifrån i de där lägena. Eller ja, som de har gjort, hon och Ida, att de maler ner de andra. Men inte den här gången.
Nej. Nej, och jag hade nästan mina pengar på Moa Lundgren där, faktiskt.
Ja, det är sant. Som vi sa nyss, att det är sprintegenskaper. Och... Ja, men det är ju annat att sprinta efter ett kortare lopp än 3 mil, så... Men trea, alltså Moa, det, jag tycker det är supersnyggt jobbat alltså. Det är synd på Karro att hon blir av med staven där i Hemus, men, eller i Mora, för Moraparken där, men ja, men skitkul att Moa kör så bra. Men alltså jag tror Katti, om hon börjar bli i form, kanske blir in i Moraparken. Ja. Det hade varit kul.
Ja, men verkligen. Vet du, undra när hade vi sist en damseger, eller en finländsk seger i Vasaloppet? Det var 1973. Smaka på den. Det skulle ju sitta gött med, alltså för att jämna ut det här lite grann, så skulle ju sitta ganska gött med en finländsk seger, eller?
Ja, det hade det ju. För nu, jag bara sneglar lite snabbt på resultaten från Tjejvasan, och det är ju faktiskt Finland, Norge 1-2, sen så är det Sverige, så långt jag ser ner i listan. Ja, den är till Kida på 16:e.
Ja.
Det är ju annat såklart på Vasaloppet, men fan, det är kul att de... Det behövs ju fler. Alltså vi vill ju... vi kommer prata om det här lite senare igen. Det här har vi tagit i poddar förr, men att det här är ju ingen nation... Alltså vi hejar ju inte på nationer längre det här, utan det är mycket teamen.
Mm.
Men det är samtidigt jäkligt viktigt att det inte bara blir, ja, som det kanske har varit mycket på... tradsidan, att det varit mycket Norge, nu är det mycket Sverige på sprint där, men vi vill ju samtidigt här i långloppen ha många nationer framme och kämpar, så Katti kör bra, så blir det en helt ny finsk årgång som kommer bara yes, vi ska staka Vasaloppet och slå svenskarna, det kommer de älska.
Mm.
Eller är jag fel ute? Vad tror du?
Ja, det är... Nej, jag håller helt med dig, och det är framförallt just att vi får spridning över landsgränserna är jätteviktigt, för annars så kommer vi stå där med svenskar och norrmän om, ja men det är inte allt för många år bort, tänker jag med. Och det vill ju ingen, för då det är ju inte lika roligt. Alltså skidskytte är ju jättekul för att det är så många som vinner.
Mm.
Många olika nationer som vinner. Och massvis med andra anledningar såklart, men det är helt klart en faktor för mig. Så.
Ja. Men du, vi hade ju ett gäng på besök i podden förra veckan, staka på. Hur gick det för dem då på Tjejvasan?
Ja, jo, men det gick ju alldeles utmärkt det. Jag tror Sara var snabbast på plats 67. Kajsa hade plats 77 och Katarina 86. Skitbra jobbat.
Ja, det är jäkligt bra alltså.
Ja.
Imponerande, och vi har ju fått så mycket bra respons från det avsnittet, att det är en väldigt viktig ämne vi tar upp i det där avsnittet, så har ni inte lyssnat på det så tycker jag verkligen att ni ska göra det.
Mm, verkligen, ja, men superviktigt och jättekul med all respons och så mycket nya lyssnare och följare där som det där drog, så det är ju jätteroligt. Det är vi supertacksam för.
Verkligen. Men med det kanske vi ska dra en segway över till det stora loppet som kommer nu till helgen.
Mm.
Vasan.
Vad säger man? Det finns säkert ett fint ord på franska.
Segway.
nej, men alltså så här. Det är så här, piste resistans säger vi. Men alltså så här. ja, russinet på kakan, grädden på, lök på laxen.
Fasaloppet.
Vasaloppet.
Nej, Fasaloppet.
Fasaloppet.
Ja, Fasan.
Ja, alltså jag tror att ett av mina första skidlopp, det hette Hasaloppet. Det var utanför Övik någonstans. När jag var med scouten och åkte man på så här skidlopp. Det var på någon myr eller något sånt där någon gång. Bra kuriosa.
Mm. Jag tror de körde det där Nationwide alltså. Det hade vi hemma också.
Jaha, okej, okay, ja. Ja, Sverige är ju såklart mycket större än Övik. Men vad, alltså, jag tänker så här, när man sitter här nu, då finns det ju en sak som alla som ska åka Vasaloppet tänker på. Och det är ju om den här förbaskade väderförbannelsen kommer slå in igen. Ja, men väderförbannelsen, den går ju ut på att det är stabilt väder. Inte nödvändigtvis bra, men att det är stabilt väder hela veckan innan. Som nu har vi haft plus minus på dagarna och nätterna. Det har varit blött och det kanske ser ut och det blåser lite grann. Men då kan man ju ge sig fan på att det här kommer ju förändras på dagen, alltså på tävlingsdagen. Då kommer det komma ny snö, det kommer blåsa eller så kommer vädret slå om helt och hållet.
Jag har ju varit med på några vasor nu då och två gånger har det ju börjat komma ny snö, antingen på natten eller på morgonen när man står och köar in i ledet.
Ja.
Det är så jävla slag i ansikte. Och så har det varit blå himmel dagen före, självklart. När man har varit ute och testat, druckit lite blåbärssoppa i Mångsbodarna och sådär, du vet. Myst runt. Men har vi inte tagit det dåliga redan nu då, tror du? För det har inte varit jättebra nu.
Ja, men det får man verkligen hoppas.
Ja, och det jag kan tycka är viktigt också det är att det får gärna vara spår som håller några led ner, åtminstone.
Jo, men precis. Alltså, jag tänkte mycket på det som Henrik sa när vi pratade med han på skistart, att många kommer åka med skins och står man med skins så kommer den skinnet sjunka ner i snöbädden mer när spåren försvinner. Och skinnet är ju också en riktigt bra svamp för att suga upp överblivet klister i spåren. Så att ja, se till att impregnera skinsen ordentligt, ni som ska åka skins. Och kanske, ja, vi får verkligen hoppas att spåren håller. Men det tror jag den kommer göra. Peppar, peppar.
Ja, man ska inte ge upp i förväg. Eller, vi tror på det ända in till klockan 8 där på söndagen. Om man vill träffa på oss under Vasan, var går man då?
Ja, men om man vill träffa på mig, jag kommer ju finnas i Vasaloppstältet i Mora från och med torsdag. Där kommer jag stå och promota Valler. Så att, kom och snacka med mig och snacka lite valla, det blir superkul. Jag har mickar och kameror och grejer med, så jag hoppas på att vi kan göra en intervju och det blir superkul. Alltså, det är ju lite, ja, den här känslan som Staka på beskrev, där man kommer bort från familjen, man får liksom lite egen tid och man får nörda ner sig liksom i sitt specialintresse. Det är ju den känslan även för mig, så att det jag ser så jäkla mycket fram emot det här.
Ja, men kul. Och jag på min sida då, tänkte ju inte åka ner alls. Det blev inget, jag kommer inte åka Vasan och sådär. Men nu börjar det närma sig och jag kan vara så att jag står i Sälen i tältet där. 157 tält ska jag säga. Och snacka lite fredag, lördag. Vi får se.
Mm.
Men ni kan ju gå in hur som helst och kika runt lite där. Jag kommer i såna fall prata lite Epic, lite Lofsdalen och ja, skidor överlag. Får jag feeling kanske jag åker ner till dig och står och pratar sönder din dag också. Det vet man aldrig.
Ja, men precis. Och du kanske kan bjuda på lite smaskiga tips inför Lofsdalen Epic. Jag tänker på bansträckning, vart man skulle kunna rycka och vart det är bra att ha lagning och så vidare. För du är ändå banchef.
Ja, precis. Ja, jag vet inte vad jag är längre. Men vi drar ju spåren, så jag har skaplig koll, ja. Så det är bara att komma med frågor om ni ser mig, så ska jag hjälpa så gott det går.
Superkul.
För det måste ni komma ihåg nu, att när Vasan är klar, då finns det ett tydligt mål kvar på säsongen och det är Lofsdalen Epic. Avslutningen på långloppskuppen här i Sverige och förmodligen säsongens bästa och finaste lopp.
Ja, men det är dina ord. Nej, men det är klart att vi älskar ju det, och det är ju på en otroligt fin plats, och det kommer bli får vi bara det här vädret i år igen så kommer det bli riktigt, riktigt bra. Vi är självgod när vi säger det, men det är med glimten i ögat. Så att,
ja. Jag tror alla fattar det.
Ja, 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 såklart. Men jag behöver lägga in de här disclaimerna för mitt eget samvete.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men du Alex, har det blivit dags att ta in veckans gäst?
Det har det verkligen. Med 3 Vasaloppssegrar och en av de första att nå legendstatus i Ski Classics är han en av de största långloppsåkarna genom tiderna. Och för mig och dig Max, även en personlig favorit. Välkommen hit, Jan Christian Dahl.
Tusen tack för det, det var hyggliga ord. Tack för att jag fick komma.
Vi måste bara börja med att reda ut. Många i Sverige säger Jon Christian Dahl, eller är det Jon Christian Dahl?
Jag hör bägge delar själv och i Norge också, så det är lite osäker på vad facit är. Så folk må nästan bara få säga det de vill, så jag adlyder bägge.
Ja, men du är inte släkt med långloppsstjärnan på den svenska långloppsstjärnan Ila Dahl?
Nej, jag vet inte, det har jag inte fått undersökt, men det är väldigt många som heter Dahl, speciellt i Norge i hvert fall, vet jag, så det är ett av de mest vanliga efternamnen, så det spörs om det bara är på papper, ja.
Alex gav ju en jättefin presentation där av dig som skidåkare, men för de som inte vet så är du en av dem, alltså en personlig favorit med Alexander, men en långloppsåkare som la skina på hyllan 2020. Jag tänker att det kanske inte är alla av våra lyssnare som har jättestor koll på vem du är som person. Skulle du kunna berätta lite grann om dig själv?
Ja, det kan jag gott. Jag är upprinnelig från Kirkenes, helt norrut i Norge. Och har drivit med långrenn hela livet. Först vanlig traditionell långrenn och primärt sprint. För jag gick över på långlopp i 2013 och prövde Vasaloppen en par gång för jag specialiserade mig. Och alltid likt konceptet och måten att gå såna renn på runt omkring. Så det var väldigt artigt att få lov att satsa professionellt på långlopp då på heltid. Så det gjorde jag från 2013 till 2019 då.
Vi sa ju tidigare att du är inte de första med legendstatus, alltså 5 segrar i Ski Classics. Men vi noterade när vi gjorde researchen här att du hade ingen gul tröja, men du var 2 en säsong 2013-2014.
Ja, det stämmer det. Jag har inte ämnet att ha bra form över tid, men jag kan ha någon bra toppa. Så sådana gul tröja och sammanlagt, det har jag aldrig varit något god på dessvärre. Så för då måste man ju prestera jämt i alla löp, till och med långt ut på våren i långloppscirkuset. Men det med formtopping in mot speciella renn och Vasaloppen speciellt så har jag nog varit flinkare till då. Så har också varit min motivation det att göra det bra i de största enkeltrennarna.
Ja, vi har anledning att komma tillbaka till de där största rennen sen. Men vi skulle vilja veta lite grann vad som har hänt sen du la skidorna på hyllan. För visst var det 2020 som du avslutade proffskarriären?
Ja, 2019 eller 2020. Jag menar med att det går lite i ball för mig nu. Men jag börjar bli gammal, men det är i hvert fall någon år sedan. Efter jag la upp så begynte jag jobba i bank. Så jag sitter som privatrådgivare i en Orkla Sparbank här i Trondheim. Och trivs egentligen väldigt med den. Fin jobb med fina kollegor. Och måten vi jobbar på är egentligen mycket likt från idrotten. Det handlar om att bli god i det vi gör och utveckla oss som team och samarbete. Så det prøve å dra nytte av det jeg har lært gjennom idretten, og nå har det med meg inn i jobben som jeg jobber med nå da.
Var det her når du studerer mot samtidig som du åkte skidor, eller har du gjort det efter?
Jeg studerte litt på SI når jeg var yngre da, så har jeg en bachelor i økonomi som jeg gjorde ferdig, jeg tror det var tilbake i 2010 da, så det er klart at det å ha litt flere ben å stå på har jo vært en fordel når jeg la opp og skulle begynne et nytt liv da.
Men nu var det ju några år sedan du la av, men åker du några lopp nu för tiden? Motionslopp eller liknande?
Ja, inte väldigt mycket. Det är nu primärt att jag har två barn, de är 8-11 år och tar mycket tid. Och samboer som också har lite turnusvakt och sånt, så tiden sträcker inte helt till. Men jag liker att röra mig, väldigt glad att gå på ski och älskar det. Så när... anledningen byr seg, så kan det være at jeg slenger meg med på naturen, og det gjorde jeg faktisk forrige helg i et lokalt turen her i Trondheim som heter Marka Rundt. Det er også sidingslopp til både Vasan og Birken, men det var veldig, veldig mye lengre enn det jeg bruker å trene til vanlig nå, så det var ganske, ganske hardt, så jeg angret litt underveis, men det var noe artig å være med og fin opplevelse, så det var egentlig bare morsomt, alt i alt.
Har du någon kontakt med längdskidvärlden nu som liksom i ditt privata liv eller hur?
Ja, jag prövar ju att följa med. Jag syns det är jättekult att se på de rennen och där man känner, sant? Ja, sända någon SMS:er och höra lite hur det går och sånt. Så men det är klart jag är väldigt upptagen i helgen med barn själv och familj, så det är inte alltid jag får med mig allt, men jag prövar att följa med och skulle gärna önska jag hade lite mer tid och till att kanske kunde varit med gamla laget och hjälpa dem lite och sånt. Så jag hejar nog så gott jag kan och syns att är morsomt att följa med på det fortsatt.
En sak som när vi satt och skrev det här, så vi plockade en del från minnet, men sen var vi in på FIS hemsida, för vi visste ju att du hade kört traditionellt och sprint innan. Men när man går in på FIS sida och får fram liksom din profil, då står det ju bland annat att du älskar jakt och fiske på fritiden. Men sen står det också nickname Frälsaren. Och då tänker jag ju direkt på William Porma, för han har ju fått det smeknamnet. Men kan du berätta lite grann om smeknamnet Frälsaren? Vem har du fått det av?
Nej, det var något namn som vi gjorde en grej tillbaka på sprintlandslaget. Jag tror det var så tidigt som i 2005 kanske. Där vi lagade en kalender, hela laget. Och så hade jag en positur som man kom in om... frälsaren Jesus Kristus på korset, och så skulle alla de här bilderna ha ett namn då, och så var han eneste från Nord-Norge på laget, så var jag så fröjd att jag kallade mig själv för frälsaren från Nord, och så det likte ju lagkamraterna mina och ärta mig lite med, så det blev en grej då, så det har hängt lite med mig och så har jag spilt lite på det, men syns så det den artig kallet han da, så har ikke noe imot å bruke det eller bli kalt det da.
Ja.
Så har jo egentlig laget det selv, jeg må innre med det.
Ja.
Du höll på med sprint som sagt först, men vad var det som fick dig att gå över på långlopp? Du nämnde att du hade åkt någon Vasalopp innan du satsade helt på det.
Jeg har jo alltid likt sånne type løp. Jeg har jo gått turen som trening, og når anledningen har byttet seg, når jeg drev med sprint og sånt, og så var det nå sånn at jeg gikk Vasan, jeg lurer på meg, 2006 eller 2007. Da ble jeg nummer 7, uten å liksom, ha spesialtrent. Og det er jo et veldig stort løp som jeg hadde litt noen lyst til å gjøre det bedre i. Og så når vi nærmer oss 20, det var vel i 2012 da, da var jeg jo 31 år, 32 år, og begynte å bli litt gammel og treg, rett og slett, for å henge med i sprintlangrenn. Og samtidig så var jo langløp veldig på vei opp og frem, og muligheten til å satse profesjonelt på det, det åpnet seg en dør da. Og da, når jeg fikk tilbud til å være med på et lag, og satse proft og kunne leve det kun med langløp, så var det egentlig ikke noe tvil. Da hadde jeg veldig lyst til å gjøre det. Og det ble 6 veldig fine år med langløp. Så det var kjempeartig å få den muligheten da.
Mm-hmm.
Jag har en följdfråga där. Vi ska gå tillbaka till United Bakers lite senare också. Jag tänker fokus är mycket att det här vi ska prata om Vasaloppet. Men nu du sa att du var lite gammal och trög där. Vad tänker du om de lite yngre åkarna nu som satsar helhjärtat på långlopp från att de är liksom 19? Vi har ju till och med de som är 17 år nu som satsar på långlopp. Vad tänker du om den skillnaden från när du var aktiv?
Det var jo ikke noe greie den gangen jeg var ung, men det er klart at det er flott at de unge har mulighet til det. Det er jo mange fordeler eller sånn med lang løp. Hvis du kommer inn på et lag, så får du jo enormt bra oppfølging og muligheter til å utvikle det. Det kan ikke sikkert det er så lett i vanlig tradisjonell langrenn. Og så er det også den her fordelen at for eksempel så vet du at hvis du er på et langløpslag, og da skal du gå Vasan første helga i mars uansett, hvis du er frisk og rask, det er ikke noe kvalifisering. Så det gir en veldig ro og trygghet i trening og satsinga, at du vet at du skal være med på de største rennene. Og så er det jo sikkert muligheter rundt det kommersielt til å profilere litt egne sponsorer og sånt, og det at langløp og de profesjonelle lagene har kommet i tillegg til vanlig tradisjonell langrenn fra tidligere, er jo bare et pluss for hele sporten, skisporten generelt. Det tilfører jo mer midler, mer oppmerksomhet, og er jo bare positivt, synes jeg da.
Kul, det där är en aspekt som inte vi har tänkt på tidigare, alltså just att man inte behöver tänka på att bli uttagen. Det kanske man inte behöver göra som svensk heller alltid. Just nu är det ju tunt, men ja, den där aspekten har jag helt missat.
Ja, i Norge har det jo til tider vært veldig sånn trangt nåle for å kvalifisere seg til mesterskap og sånt, så i mitt tilfelle hvor det aldri var noe sånn soleklar ener og forhåndsuttatt til noen mesterskap, så var det mye fokus på å gjøre det bra i kvalifiseringsrennene, og da hendte det at man brukte opp kruttet litt på veien, og når det virkelig skulle gjelde, så var liksom ikke formen der. Så det er klart at det er jo en stor fordel å kunne legge opp kalenderen slik man ønsker og satse på det man ønsker å vite at man kan være med da.
Vi pratar lite om de här yngre åkarna och vi ser också på vissa, vad ska man säga, mer etablerade att de som satsar på långlopp blir väldigt duktiga på traditionell skidåkning också. Vi har ju Alva Myback och ja, Astrid Öre Slind har ju också tagit ett stort kliv på tradsidan från långloppen. Vad tror du om den delen?
Jeg tror det først og fremst har med at man trener jo veldig mye og bra, og kommer inn i sånn profesjonelt apparat som gir deg veldig mye muligheter til å gjøre de riktige tingene. Jeg har jo selv vært på lag med Astrid Øyre Slind i mange år, og der hun egentlig utviklet seg til å være en relativt habil, god løper blant mange andre i Norge til å bli så god som hun er i dag. Og være med på det og se hvordan hun utviklet seg og lærte og trente og ble godt trent på i laget vårt. Det var jo artig å være med og se på det.
Hon hade ju kunnat stå här idag som segrare på 20 km. Det var ju en liten miss där på NM i Beitostølen här i lördags, va. Men man ser hennes styrka där när hon både är riktigt riktigt duktig på den klassiska biten och hävdar sig väldigt bra på fristil. Hon har väl, om jag inte missminner, men hon har väl haft mycket hjälp av Chris-André Jespersen med tekniken, så va?
Ja, absolut. Han har ju tagit lite som personlig uppföljning på henne. Och klart, hon är en vuxen dame nu och har ju prövd och fejlat mycket i sin ungdom och kanske lärt lite på den harde måten, men hon har ju verkligen knäckt koden och funnit ut vad som ska till för att bli god och hur hon ska träna för att få det bästa ut av sin kropp. Så hon är verkligen artig att se att hon har fått det till då.
Ja, verkligen.
Men om du sitter och kollar på tävlingarna som vi gör nu, Ski Classics och hela den cirkusen, hur tycker du det här kring långlopp har ändrats sen du slutade? Ja, vad har det tillfört sen dess?
Jag tror det har blivit mer jämnt i bredden och mindre marginer kanske. Och så är det ju blivit väldigt många renn och mer krävande, så det är ju blivit väldigt sån kommersiellt hela grejen. Når jeg begynte i 2013, så løp om det bare var 6 renn i Ski Classics, 6 eller 8 renn, og nå er det jo, ja, jeg vet ikke om det er 13-14 renn, så det er jo blitt en større, og det skjer, og det er flitt dobbelhelger også, noe som ikke fantes før, så det, sporten er jo utvikling, og så tror jeg bare den kommer til å fortsette å utvikle seg, og det blir spennende å se hvordan det blir videre da, men det er veldig artig å følge med.
Mm. Men de her ITTS-tävlingarna, individual time trials som de kör nu, de fanns ju inte när du körde. Eller gjorde de det? Något enstaka?
Det var så vitt begynt med det, eller det var ikke begynt med det når jeg begynte, men de siste årene så var det begynt å prøve å feile litt med det. Så, ja. Så det klart, hvis man får de rennene i rett type løyper, der du får litt sånn, ja, litt sånn dynamikk og tette dueller på tid hvertfall, så er det jo spennende det også. Og det er klart, det handler mye om å komme på TV og vise seg frem, så det er nok viktig for lagene og sporten også.
Mm. Ja, jeg tenker vi måste hoppa över lite grann på Vasaloppet, for det är det som vi är mest intresserade av, eller som vi liksom sitter och väntar på lite grann nu. Men man kan ju säga att under perioden 2014 till 2019 så stod ju, om jag säger ni då, Team United Bakeries, och jag tror sista året var det Koteng också, va?
Mm.
För 4 segrar och ganska många pallplatser. Man kan ju tänka sig att ni dominerade Vasaloppet under den här perioden. Många pratar om att ni hade en uttalad Vasalopps-taktik, att ni var liksom Vasalopps-specialister. Kan du berätta lite grann, vad betydde Vasaloppet för United Bakeries? Eller hur såg man på Vasaloppet om man var en del av United Bakeries?
Jag tror de flesta i långloppscirkus och på lagen ser på Vasaloppet som VM i långlopp. Det är ju det längste och största och mest prestigefyllda att vinna, och vi såg ju också på det på den måten, så det är klart att då skruvar man till alla skruvar för att få till det bästa och toppa både på ski och träning och upplägg och formtopping, så det är klart att det är ju det stora höjdpunkten alla ser fram till och gläder sig till, så det gäller ju alla lag, men absolut på laget vårt i Team United Bakeries. Så vi tog det väldigt seriöst från första år, så hade vi bland annat läger i forkant i Vasaloppet för att lära löpa och känna och träna där och ja, kände rätt och lätt på kroppen hur vi ska lösa där och finna ut av det, så vi gick grundigt till verks, vill jag säga.
Okej. Vad blev dina nycklar för att prestera bra på Vasaloppet? Utefter att ha sett banan och ja, loppets karaktär.
Först och främst så handlar det om att vara i toppform när konkurrensen är och tajma det in. Det har allt att säga. Och veta att nu är jag i så bra form att jag kan vinna. Hvis jeg har dagen og har skien og alt, så har det vært på muligheten. Så det er liksom prien, og det er jo en stor jobb som gjøres i forkant, som vanlig mann i gata ikke ser da, men det er jo veldig viktig, og det kunne i hvert fall jeg personlig kjenne ganske sånn på kroppen om jeg var der eller ikke. Man har jo en sånn viss formening om hvor bra formen skal være til en viss tid da. Så det er jo det absolutt viktigste. Og så er det jo selve løpet da, da er det jo grundig med skitesting og taktikk og værmelding og alt, og legge både en plan A og en plan B og en plan C i forhold til selve løpet og løpsdagen. Så det er mange elementer som skal klaffe og være på plass da, for å få det til å lykkes.
Men du tog din första individuella Vasaloppsseger 2014, och ser man på 2016 och 2017 så måste man ändå säga att här någonstans kunde man skönja en lagtaktik som man inte kanske hade fått se på samma sätt i Ski Classics under tidigare tävlingar. Du var inne på taktik alldeles nyss också. Var det här någonting som ni pratade mycket om, eller hur la ni upp det inför loppen? För jag upplever att ibland så när man prata om, man får höra lagledarna inför ett visst race. Nu ska jag inte hänga ut Magnar, men Magnar säger, han är ju väldigt tydlig med att säga nej, men inför det här racet då går vi för en segrare och det är Kasper som ska vinna. Eller så säger han att nej, men inför det här racet så har vi ingen kapten, utan nu är den starkaste gubben vinner. Hade ni något sånt upplägg, eller hur pratade ni om det inför tävlingen? För jag tycker att det var ganska tydligt som åskådare att se att ni hade ett lagtänk, laget före jaget liksom.
Mm. Ja, alltså vår filosofi var ju att det viktigaste är att laget som vinner, och inte vem som vinner. Og så var vi jo heldig å ha et sånn veldig homogent og sterkt lag. Så når vi forberedte oss godt, så hadde vi mange kort å spille på. Og så er det jo litt sånn, ettersom løpet utvikler seg i forhold til ja, vær og føre, sant? Er det mulig å komme ifra, eller er det snøvær som gjør at det blir en stor gruppe? Altså mange, mange forskjellige scenarier, men jeg har jo min styrke kanskje i å være med i en spurt og være med lengst mulig. Andre har sin styrke i mer kupert terreng og stikke i vei. Så vi prøvde jo å tenke som et lag og hvordan vi kunne få det beste ut av det og spille kortene våre best mulig i vår favør. Da. Og så tror jeg også det er viktig at man, selv om man har en plan, man må også være litt sånn dynamisk i forhold til å ta ting litt på sparket også, for alle lagene har jo en plan, og det er klart at man må jo også agere på de andre lagene. Så, men vi var et veldig, først og fremst tror jeg vi var et veldig jevnt, sterkt team med mange gode løpere som var godt trent, egentlig. Rett og slett så enkelt som det, altså.
Ja, imponerande, för alltså det är ju ett ganska bra kvitto på att man gör någonting rätt när man på 6 år vinner 4 Vasalopp. För det var du 3 år och så var Tore var som vann sista året.
Ja, det stämmer det. Så det var väldigt, ja, väldigt solid, alltså det vi lyckades ju väldigt med sånt som vi tänkte runt löpet och ingången till det. Det må man kunna se. Si.
Mm. Vi pratade lite inför det här, jag och Max, och så drog jag i minnet att visst var det ni som, när det var ett snöigt år, släppte iväg Bärdal, var det va?
Mm.
Före Hemus. Ja, jag måste säga att det är ett av mina tidigaste så här Vasaloppsminnen. Och det, jag vet inte, så då var man väldigt fortfarande inne i det här Sverige-Norge. Tänket. Vi har pratat mycket om det i podden, att nu har det blivit lite mer att man håller på sitt team oberoende på vilka nationaliteter som är i det, men då var det fortfarande att man satt där och bara, nej, nu norskarna, nu har de lurat oss igen liksom. Och det, men det var ju väldigt coolt. Var det någon ni hade planerat tidigt, eller bara hände det?
Nej, det där är ju en typisk att du måste ta ting lite på spark eftersom löpet utvecklar sig. Samtidigt vet du Tore och vi att hans styrke är inte sista 100 metrarna i en spurt, men sista 5 kilometrarna, och där är han kämpegod, och kanske de sista 10 och 15 kilometrarna i en lång seg 20 minuters solo utbrudd. Sånn at han brukte jo sin styrke og sin mulighet og lyktes med det og fikk betalt for det, så det var jo kjempegøy.
Jag tycker det var jättekul att se, men Alex, jag måste bara, det du pratar om nu, det, jag såg ju segerintervjun med dig efter Vasaloppet 2017 här igår, tror jag det var. Och det är så roligt att se reporten på Expressen ställa frågor om, ja, men om ni norrmän, för du får ju svara för alla norrmän när frågorna kommer från reporten. Och det var ju tydligt att då tänker jag så här, nu ser liksom mainstream media se på det här som att det här är Sverige mot Norge fortfarande. Men nu är det precis som du säger, Alex, tycker jag i alla fall, att det är väldigt mycket lag. Alltså man hejar ju inte på en specifik åkare, det kanske man också gör, eller ett specifikt land. Men jag har ju mer fokus på lagen och teamen och tycker att ja, men det här teamet, det står för liksom, saker som jag kan skriva under på eller saker som jag tilltalas av. Jag tycker det är bara en sån här grej som man inte har reflekterat över. Men igår var det väldigt tydligt när, ja, det vart en norrman i år, och hur tänker ni, hur ska ni slå? Alltså, ja, men han åker för Team United Bakeries, han åker inte för alla norrmän här och nu. Så det var bara en sån här reflektion som jag gjorde.
Ja, nej, jag skönder den, och jag tror ju att de lagen som tänker lag och tänker sätt laget först, de har ju flera kort att spela på egentligen. Fordi hvert løp lever nå sitt eget liv, og uansett hvor godt man tenker gjennom, så må man også kunne være litt sånn, ta ting litt underveis også. Det vil alltid være overraskelse.
Men vi pratar lite om Vasaloppet nu och hur det har förändrats genom tiden. Och det är vårt största lopp här i Sverige. Håller ju igång hela motionscirkusen och hela, ja, längdsporten i Sverige. Hur står sig Birken i jämförelse? Är den lika viktig i Norge?
Nej, absolut inte. Det är nog i hvert fall min personliga mening. Men skisporten, alltså... Jag är inte så gott känt i Sverige, men jag vet ju och har skönt att Vasaloppet är motorn i skisporten i Sverige, mens skisporten i Norge har i hvert fall frem til nå vært godt drevet i bygdene og i klubbene og over hele Norge. Sånn at Birken har en helt annen status i mine øyne da, enn Vaseloppet. Det er jo først og fremst litt sånn der at man skal ta merke Birken og vise at man har gått Birken kanskje, mens jeg føler Vasan er mer sånn forankret i folkesjela, og det er en sånn grej som at alle svenskene gjerne skal hvertfall gått Vaseloppet en gang i løpet av livet. Så Birken har ikke noe sånn status, og det har man også kanskje sett litt på deltakerantallet også, at det har ikke klart å holde det like stabilt og høyt som i toppårene da.
Men visst har de stelt inn mange lopp også, va? Har jeg for meg?
Ja, det går jo over Snøfjellet, så det er jo litt værutsatt. Men de har gjort noen grep der. I 2014, det første året jeg var med, så ble det jo avløst på grunn av mye vind og sånt. Men nå har de en alternativ trasé som går ned om liksom de høyeste toppene der og sånt, som den kan kjøre på dager der det er litt ruskigt väder. Og så har du jo den sekken, og der er det også noen krav til at det skal være litt sånn sikkerhetsutstyr med vindjakke og lue og ekstra sånn basic utstyr som man skal ha med, og det må man jo også kunne forvente at man skal bruke, og hvis været krever det. Så jeg tror de har tatt noen grep der nå for å unngå i hvert fall flere avlysninger enn strengt tatt nødvendig da.
Ja, men det er bra. Den står så starkt, Birken, i alla fall i Älvdalen där jag kommer ifrån då, för där är det alltid en buss som går till Birken, men jag har ju aldrig åkt dit, och det känns ju som en sån här tävling man ska ha åkt om man är i sporten på riktigt också då. Vasaloppet hinner man ju med här i Sverige, så.
Ja, men ta en tur och gå Birken, det är ett flott renn, det går ju över vacker norsk fjäll, natur och par uker etter Vasan, så det er ofte godt stabilt vær på Østlandet der, og så det er jo et veldig stort renn, og det er Norges største, så det står jo sterkt, det misforstår meg rett der, men det har ikke samme forankring over altså sånn hele Norge som nasjon, sånn som Vasan har da, det har det ikke.
Ja, det er interessant.
Jeg tenker innan vi släpper Vasaloppet, så jeg vil anknyta til et avsnitt som vi gjorde tillsammans med Henrik på Skistart. Jeg tenkte säga, jeg kommer ihåg det Alex, men du var ju på älgjakt då. Men han berättade i alla fall, Skistart, det är en stor, vad ska man säga, nätbutik för längdskidor, typ som Milslukern och ja, men liknande i Norge. Och han har ett otroligt stort intresse i skidor, struktur och glid, han som driver den. Och han berättade att en av hans största insikter var när han efter, jag tror att det var din seger 2017, eller det var 2016, fick tag i dina segrarskidor. Och han hade en av de första riktiga spannmätarna som var mer avancerad än man, om man säger, den Eike-målen. Så den var riktigt avancerad. Och han sa att ja, de skidorna som John Christian Dahl körde Vasaloppet och vann på då, det var den första stakskidan, eller den första skateskidan med stakskidekaraktär som vi någonsin har fått se. Och det var här som la grunden till att vi idag har många tyngre åkare som, alltså, som kan ta en spurt liksom. Ja, men precis som du var inne på, att din styrka kanske låg i den sista 500 metrarna, medans ja, många andra tidigare långloppsåkare, tar man liksom Oskar Svärd eller Jerry Arlin, så var ju inte deras styrka i en spurt liksom. Kände du där och då under det loppet 2017 att du hade någonting extra bra under fötterna, eller kände du att det här var liksom någonting som kommer göra avtryck längre fram? Alltså bara en sån här, det är kanske svårt att dra sig till minnes, men jag vill ändå ställa frågan bara för att knyta an till det avsnittet lite.
Ja, nu är jag så tekniskt begavet och studerat sån skispänn och struktur, men det är klart man får ju väldigt fort en förelse om man har ski som är god nog till att vara med och präga löpet och vinna löpet. Det får man väldigt fort en förmening om, och mycket av det när vi testar och finner god ski, så handlar det om att inte bomma. Det är ju jätteviktigt att du har en ski som går gott hela löpet. Och utmaningen när vi kommer ut i mars och Vasaloppet, men också kanske Birken ända mer, det är att det kan vara fler folde minusgrader på start, och så är det plus i mål, och kanske kunsten, och så helt forskjellige fører, och så må du jo vurdere, ska du ha väldigt god ski på starten, ska du ha väldigt god ski på slutten, eller ska du ha sån mittvejs, eller och vad ska du satsa på? Och så kan du ta in ända ett element i din form. Är du i fryktelig bra form, kanske kan du satse på veldig gode ski helt på slutten og tåle at de er litt tråd i starten fordi du klarer å henge med, mens hvis formen er litt dårligere, så må du jo kanskje satse på at du må jo være med lengst mulig, og så må du velge de skiene som går best i starten. Så det er mye å tenke på. Så når det gjelder det rennet spesifikt, så husker jeg bare at jeg hadde bra ski og en feeling med at det her er greit å være med. Så er det jo alltid nyanseforskjell og sånt, men det klarer ikke å huske noe sånn detaljert om. Men jeg tror ingen som vinner skirenn uten å ha gode ski i dag. Du trenger ikke nødvendigvis ha bedre enn konkurrentene, men du kan ikke ha dårligere. Så det handler mye om å ikke bomme og ikke drite seg ut på ski, både på smøring og plukking av rett ski. Då.
Ja, og just Vasaloppet er et ganske speciellt race på det sättet att ja, men jag kollade på väderprognosen i morse och det var i Sälen -6 och i Mora +4 och det är ju 10 grader Celsius liksom som det skiljer, så det är ju en otrolig skillnad och det är ju som du säger, man måste hitta någon form av mellanting som man tänker sig gå bra på ett specifikt punkt liksom.
Mm, absolut.
Mm. Det är bara konstnär sista biten också. Jag har dagsrapport från mamma som jobbar i Mora, och det är ju bart på backen, ja. I skogen, så det är tufft. Och ja, det är ju tur att de har konsten de här åren. Men innan vi lämnar Vasan helt och hållet, vem tror du kommer vinna i år och vilket lag tror du kommer göra det bra överlag?
Ja, det är vanskligt att komma ut någon favorit då, men laget 1-5-7 har nu varit ja, virkelig kommet til det siste og preget, så fjorårsvinneren blir jo helt sikkert Kvass og har skumle planer. Og så er jo Team Raja Charge er jo ofte oppe der og har jo veldig rutinerte og folk med Andreas Nygaard der som var med og helt inn i finalen i fjor. Så det er litt kjedelig svar, men jeg tror det er vanskelig å komme utom de stora förhållsfavoriterna egentligen.
Mm. Ja, Stadås har haft väldigt bra form nu hela säsongen, men Nygård, hur har det gått med den axeln? Det har inte jag riktigt uppdaterat mig på. Han hade ju lite problem där för en lopp sen. Och Emil har ju inte heller haft bästa säsongen, så det här kan ju bli riktigt spännande.
Ja, ja, absolut. Och det är ju som regel någon coming som är på gång också, så det är alltid någon överraskelser, så det blir spännande att se. Jag ska nog vara följa nöje med. Och så är det ju sånt att det är mycket som avgörs helt till slut då, så jag tror det är väldigt viktigt att löpare har en gameplan, och många är upptatt av att det är 9 mil och sånt, men ofta blir väldigt mycket avgjort efter 89,4 kilometer. Alltså de sista 600 metrarna betyder kanske mer än det utøveren egentlig er klar over, så det er viktig å gjøre en sånn grundig jobb og dra noen scenarier på hva gjør jeg hvis vi er så mange, eller hva gjør jeg hvis sånn og sånn. Så det avgjøres jo veldig ofte helt på slutten da.
Ja, da måste jeg dra en parallell til dina resultat, for jeg kollet på de her mellantiderne från dina vinstår. Og 2014 og 2016, altså du ligger jo nere på 80:e plats i Mångsbodarna och Risberg. Och 60:e, ja, det ändå tar det lite lugnt kan jag tycka liksom. Det är kanske en stor klunga, men det är långt fram.
Ja, det är nog säkert inte så lång avstånd i tid, men det är klart, är det en stor klunga och före gott så har du ju många kilometer igen när du är i Risberg, så det är nog inte något noe stress sånn sett, og det kan jo være også at et sånn godt tegn at man er litt sånn trygg på formen, og du kan si at tørre å være bak og spare krefter og spise og drikke og slappe litt av da, enn hvis formen ikke er riktig så bra, så vil man ofte kanskje være fremme og mer nervøs for å ikke være med, så det må du ses på som et tegn på at formen var bra.
Ja, det er uppenbarligen så var den jo veldig bra om den loppen, så ja, men man brukar säga det, när man märker att någon är med i klungan helt plötsligt som man inte har sett på hela loppet, då är det ju lite halvjobbigt. Just nu brukar det ofta vara Andreas Nygård, ja. Som har varit så många gånger.
Ja,
ja då, så det är ju ett långt löp och det är alltså man känner sig bra, det går fint och så, men så det handlar om att ta vare på alla kalorierna som du kan, för de har du bruk för till slut, så det gäller liksom att pröva att vara smart underveis, även om det går överraskande lätt, så har du bruk för de krafterna du sparar då, så det är viktigt. Och så sett kan du ett så långt löp vara lite sån kedlig att det blir lite sån transport, för det hade du kanske varit artigt att gått fram och stöta lite och gjort någon action, men som sagt, det måste man bruka sina styrkor, och min styrka har nu varit mer att vara med in och spurta.
Om vi går över till damerna, vem tror du vinner där?
Nej, då tror jag ju att det blir spännande att se på Astrid, om hon har fått specialtränt, om hon ska vara med. Jag är inte helt säker faktiskt, men hon vill ju naturligtvis vara en favorit, och så har ju hon andra norske Emilie Fleten kommit väldigt bra, sånt stabilt bra i år då, syns jag då. Så hon kan ju kanske visa sig att bli virkelig hard och ha med att göra det. Så det blir spännande att se. Jag har inte helt stor kontroll på alla damer, det ska jag inrymma. Så där får ni se hur det går.
Kul. Jag tänkte vi inledde ju det här avsnittet med att prata om legender. Och jag tänker att vi måste, innan vi börjar närma oss slutet, så tänker jag, när jag kom in i långloppsvärlden eller började titta på långlopp, så var det ju några åkare som stack ut lite extra och som höll över tid och som faktiskt håller än idag. Tordas Lejärdalen, Petter Eliasen var ju en sån, Anders Aukland, Stanislav Reschak, han är fortfarande aktiv, Jörgen Brink och så du, dig själv. Om du får gå tillbaka till den tiden när du var aktiv, och så får du chansen att lyfta någon åkare lite extra som kanske är lite mer undervärderad än någon annan, vilken skulle du vilja lyfta fram då?
Det var en tuff fråga. Tänker du någon som inte är legenda eller bara sånt generellt?
Ja, generellt. Någon som gjorde mycket jobb men som aldrig... Alltså jag tänker ju, en sån åkare idag är ju Sten Holgård som liksom, och Mårten Eide, som liksom har varit precis utanför pallen i så många race och gjort väldigt mycket för laget. Men jag tänker, under den tiden som du var aktiv, är det någon som du skulle vilja lyfta fram som gjorde det där lilla extra men aldrig riktigt fick betalt för det?
Jag känner ju bäst att jag var på lag med själv, men alltså, när det gäller potential och kapacitet och allt, så var ju kanske Chris Jespersen en av de verkligt stora som hade i mina ögon både motor och möjligheter till att verkligen dominera sporten. Men han var ju så god att han blev också dratt lite in mot vanlig traditionell långrenn och lite som Astrid är idag då. Men det var väldigt artigt att ha med folk på laget vårt som, där du såg att de fick ett löfte av att vara med och träna med oss och göra det bra sånt sätt. Så jag husker också att Niklas Styrøgå fick väldigt bra flyt av att vara med på laget vårt och gjorde oss igen god. Så den dynamiken där med att ta in löpare som har lite sån andra kvaliteter, det är väldigt viktigt, tror jag, och törre det och förnya laget då. Så det blir lite sån filosofisk svar där, men ja. Mm.
Ja, men det jag tänker, man ser ju på det här och man ser på sina medmänniskor på olika sätt, så det är alltid intressant att höra liksom vad du tänker och vad andra tänker liksom om sin omgivning.
Vi brukar alltid avsluta den här podden med tre frågor som vi ställer till alla, så vi tänker att vi tar dem snabba på dig med.
Ja, visst.
Och jag drar den först här. Vad äter du helst efter en tävling eller ett riktigt hårt långpass?
Aj. Nej, jag är väldigt glad i god vanlig mat, så vad ska jag säga, jag tar gärna en pizza alltså. Det är glad i pizza.
Mycket bra.
Återkomma då hos skidåkare.
Ja, vi är enkla folk sånt sett, så det är inte så mycket hokus pokus.
Exakt. Sen vill vi ha tips på tre saker som man ska ha med sig i vätskebältet.
Ja, då må du ha lite skismåling hvis du går med festivala, och så bör du ha något gott att äta på, och personligen när både Vasalopp och andra lopp så brukte jag att ha en god chokladdag, för jag ville ha något att spise som jag gläder mig till och syns var väldigt gott, istället för kanske en sån proteinbar som kanske näringsmässigt ser väldigt komplett ut men smakar så där. Så ta noe godt i beltet som du er glad i, og for så vidt drikke også. Det er viktig å kose seg og nyte underveis, så jeg mer tror på om du har en god saft i drikkebeltet enn noe som ernæringsmessig er veldig bra, som gjør at du kanskje ikke drikker så mye som du burde. Så sats på god mat, god drikke og litt valla.
Perfekt.
Lite livsnjuterstil. Ja. Ja, det er...
Absolutt. Sikkert lite rykte på meg for å være livsnjuter som aktiv også, men sånn er det. Man må nyte livet mens man har det.
Og det der vil man jo nesten veta mer om. Ja. Och sista frågan, vem tycker du vi ska intervjua i podden?
Ja, gott spörsmål. Nej, men min gode kompis och träningskamrat från laget, Tore Berdal, som har ju serier både i Vasaloppet och Marcialonga och nu leder i Rosenborg fotbollsklubb, så han har ju många talenter och en intressant fyr att snacka med, så jag tror absolut det kunde vara intressant och höra hans berättning från långloppet. Och han var ju en ung kille som han var ju egentligen laget när jag kom in, men han var på något sätt lite sån mens jag var på laget, så blev ju han en genomtränad och stark senior som blev otroligt god på ski. Så de första åren gick ifrån han, och han måtte ofte kaste inn håndklær på øktene, og til slutt så gikk han fra oss, og det var egentlig utrolig kult å se i løpet av en 5-6 år der, hvordan han utviklet seg og bare ble bedre og bedre. Så det var artig reise, og litt samme egentlig med Astrid Slind nå. Så dem to må ikke prøve å få tak i.
Jättebra tips. Men då tänker jag, då säger vi tack så mycket till John Christian Dahl, och stort lycka till i... stort lycka till, det går ju redan bra, men tack så hemskt mycket för att vi har fått lånat en timme av det här, och vad säger man, god fortsättning, det kan man inte säga nu, trevlig Vasaloppsfrukost, vad ska vi säga Alex?
Ja, vi får se, lycka till allesammans som ska ut och gå Vasalopp på söndag, det blir artigt att följa med dem.
Ja, jättebra, tack för det.
Tack för att vara med.
Ja, var hyggligt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.